En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Skinkan är uppäten, dammsugan är full med granbarr och tomten har checkat in på vilohem. Det är dags att lämna högtiderna bakom oss och blicka framåt. För nu handlar allt om att räkna ner till riksdagsvalet i september. Vilken blir den viktigaste valfrågan? Vem kommer inte att bete sig? Vem blir nästa partiledare att kasta in handduken? Och viktigast av allt, vem får bilda regering och med vem? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, helgen är över när ni hör det här och vi ska äntligen prata politik igen. Vi, det är jag, Olivia Svensson, vår inrikespolitiska kommentator My Råvädder och politikreporter Viktor Stenqvist. Gott nytt allt.
Gott nytt.
Gott nytt.
Vi ska sätta på oss framtidsglasögonen och blicka framåt i det här avsnittet som sagt. För vi ser ju fram emot ett oerhört spännande år med riksdagsval som juvelen i den politiska kronan 13 september 2026. Visst var det rätt datum, My? Du är min kontrollinstans. Vad ser du mest fram emot, My?
Vad menar du? Det är ju valår. Allt kommer bli roligt och spännande och intressant.
Allt?
Allting.
Kan du lova det? Kan du lova våra lyssnare?
Ja, ja. Jag kan lova det rakt av.
Ja, vad fint. Mm. Vad ser du fram emot, Viktor? Mest?
Mest? Ja, men det är väl ändå själva valdagen, tror jag, om jag ska välja någonting. För att allt annat är ju bara liksom fluff och lull.
Okay. Är det inte resan som är värd allt?
Nej, men ja. Alltså, det är lite som julafton, du vet, när man var liten och paketen ligger där och väntar under granen.
Det gillar du inte?
Nej, alltså man, och sen hela julafton när man bara väntar på en enda sak. Det är ändå liksom öppna paketen som är grejen. Och med valrörelsen så är det ju ändå själva valdagen som är det speciella. Det är ju julafton. Mm. Det är då det händer på riktigt. Och allt annat, det är bara snack inför. Sen själva efterspelet, det är ju en helt annan sak.
Och det vet vi ju inte än hur det kommer att se ut.
Nej, men man kommer ju ändå bara gå där och räkna ner dagarna till själva valet.
Så. Vi vet att det kommer bli stökigt. Alltså papperna kommer ligga överallt. Folk kommer riva i paketen och undra, vad hände? Vad fick jag egentligen? Det här var inte vad jag hade beställt.
Jag hade ju en sån otrolig streak förra valnatten. Och det var att jag lyckades tajma in alla partier när de hade framtidstro. Jag var på Socialdemokraterna när de trodde de skulle vinna. Otrolig stämning. Jag åkte till Moderaterna. Det var lite dålig stämning där. Lite tag jag var där. Sen vände det ju där under valnatten och blev otrolig stämning. Och sen avslutade jag kvällen hos Sverigedemokraterna. Och där var det ju...
Ringdans.
Nej, det var sådana konga.
Kongadans.
Kongadans.
Kongatåg.
Mm. Mm. Det behöver man ju bara säga en gång i och för sig. Det är ju...
Så, en bild som har etsat sig fast på näthinnan.
Det kan man säga. Ja. Men där var det ju också en otrolig stämning på kvällen.
Du får försöka lyckas igen.
Ja,
då?
Jag måste göra det. Ja. Men jag tänker att det är sån här sak som bara händer av en slump. Det är lite svårt att förutse.
Ja, själv ser jag ju väldigt mycket fram emot att podda med er varje vecka och Olof Svensson förstås. Vi startade ju den här podden inför förra riksdagsvalet, så det här blir vårt andra riksdagsval i sällskap av en runda till. Och så har vi ju dessutom startat upp en undran till vår frågepodd, så jag är enormt laddad inför valåret. Då är frågan, är Tidöpartierna laddade inför valåret? För jag tänkte vi skulle börja med att prata lite om dem. De fyra Tidöpartierna har ju nyligen aviserat på bästa sändningstid i Strängnäs att de vill satsa på 4 år till ihop. Nu har de typ 70 propositioner som ska läggas fram före valet och de måste till och med förlänga riksdagsåret för att hinna med allt, berättade du för mig, My.
Kan bli så.
Kan bli så. Mm.
Det kan också vara ett hot för att riksdagen verkligen, verkligen ska arbeta hårt.
För att de inte ska kunna gå på semester. Mm. Men hur kommer Tidö att må våren 2026 här närmast, de kommande månaderna?
Det kommer ju vara en dragkamp både inom partierna och mellan partierna. För att de kommer ju dels försöka kämpa för att framstå som fria egna partier och allt det här, Ebba Busch, ta mig inte för given känslorna. Och sen så kommer man ju också kämpa för att framstå som ett enat lag, och egentligen är väl det som borde vara prioriterat nu, för att under hösten här har det ju vad ska man säga, varit ett koncept som har blivit lite tunt, det här med att de är ett enat lag. Så det kommer ju bli komplicerat, för det är ju många partier inom tiden som kämpar för sina egna grejer.
Eller kämpa för överlevnad.
Det är väl egentligen bara Sverigedemokraterna som inte kämpar för så himla mycket annat än att de bara väntar på att hava in den här tjocka grisen, höll jag på att säga. Men det kanske var julkänslan som hängde kvar.
De sitter och trummar, vad ska man säga, trummar förväntansfullt.
Precis.
Fingrarna på bordet.
Liberalerna försöker komma in i riksdagen. Moderaterna försöker...
De är i riksdagen.
Jag försöker sitta kvar i riksdagen. Moderaterna försöker vara relevanta som regeringsbildare, och Kristdemokraterna försöker bara liksom betyda någonting. Så att,
prata mer om värderingar kan vi ju gissa att de kommer att göra.
Exakt. Så att det är ju 3 av 4 partier kommer ju behöva och liksom flaxa lite här under våren.
Är du inne på samma spår?
Verkligen. Alltså, om man tänker att det har varit lite ansträngt i relationen med tanke på att de behövde ha det här Strängnäsmötet för att visa upp en enad front, så kommer det bli ännu svårare, för de måste ju samtidigt som ska vara ett lag, så måste de ju också sticka ut som individuella partier under valrörelsen. Och det måste ju börja nu.
Vem kommer få svårast att göra det?
Ja, men det kommer nog vara ganska svårt för alla. Kanske inte Sverigedemokraterna, de har ju alltid varit lite på sidan. Och vill ju gärna liksom se sig som en outsider i alla möjliga lägen. Det kommer inte bli lika lätt för dem, om man ser liksom till hela befolkningen, eftersom de de facto har varit en del av regeringsunderlaget, och det kan de inte gärna bortse ifrån nu. Men de har ju alltid haft lättare att sticka ut. Men jag menar, Kristdemokraterna och Liberalerna, de måste ju verkligen ta chansen att visa att de också är individuella enskilda partier. Det kommer ju göra att det kan bli ännu mer ansträngt läge mellan partierna, och den här enade fronten kan bli ännu svårare att liksom visa upp.
Kan Sverigedemokraterna och Liberalerna lyckas nå någon form av överenskommelse kring regeringsfrågan, tror ni, före valet?
Alltså, det är klart att det skulle kunna gå, eller inte gå egentligen är det bara ifall Liberalerna bestämmer sig för att lämna den här ingångna linjen man har tagit.
Ja, Sverigedemokraterna bryr sig ju väl inte.
De bryr sig inte. Men jag tror att det finns ju, någonting vi såg under hösten var väl egentligen att både Moderaterna och Sverigedemokraterna är medvetna om att de här 2 småpartierna som de samarbetar med kommer att behöva slå sig fria. De kommer att behöva ha en öppnare relation än de har haft. Och jag tror att det har också varit en anledning till att Sverigedemokraterna och Moderaterna ju har varit signalerat att de har en starkare relation när de pratar om att de är kärnan i samarbetet. Så tror jag det dels är då för att stärka sig själva, men också för att göra det tydligt att det är okej för de här små partierna att vara lite flaxiga, eftersom de stora partierna ändå, de har det här. De håller ihop det.
Ja, och för Liberalen och Kristdemokraterna, de måste ju verkligen sticka ut. Varför ska någon som håller på Tidögänget överhuvudtaget rösta på dem annars? Så där måste, det kommer ju bli lite blodigt, gissar jag.
Det är ju en fråga som Kristdemokraterna ställer sig själva hela tiden. De har alltid samma svar, prata mer om sjukvård, som de aldrig, det råd de aldrig följer.
Och de lyssnar aldrig på mitt råd att prata mer om Jesus. Jag är så himla besviken på att de inte bara sätter sig ner och tänker så här, vad är det Olivia Svensson i en runda till säger varje vecka? Vi måste prata mer om Jesus. Och
julen är över, Olivia. Släpp Jesus.
Jag blir så irriterad att de inte lyssnar. Men julen kommer alltid tillbaka. Det är det enda vi vet. Vilka andra knutar måste Tidö lösa upp då?
Nej, men alltså, jag är ju mer eller mindre inne på att Liberalerna kommer tvingas lämna något form av besked.
Du menar ett annat besked än det de redan har lämnat?
Ja, jag tror att som vi, jag menar, den senaste demoskopen, vad var de nere på, 2,0%. Om inte det börjar hända saker ganska snart, så tror jag att de inser själva att den här regeringsinställningen ligger dem till last. Något besked kommer de att tvingas lämna som är något annat än vad de har lämnat hittills?
Jag tänker att det måste vara ganska läskigt att röra sig där nere vid 2%-spärren av många anledningar, och en är ju att det är lätt att bli desperat. Vi har ju sett lite tecken på det under hösten som har gått, att ens försök att bli relevant kan också på något sätt falla i inte så god jord som när de pratade strypsex. Ja, precis. Och det visade sig inte ens stämma med siffrorna och sådär. Finns det en överhängande risk att det blir mer typ av, liksom, av desperata tilltag som inte kommer att hjälpa dem?
Ja, och det kommer ju vara att de söker desperata sätt att få uppmärksamhet. Och det har vi ju redan egentligen sett, tycker jag, under en ganska lång tid. Det här med att de bara pumpar ur sig politiska förslag som ibland landar väldigt illa i partiet. Till exempel i höstas så röstade de ju igenom det här med förbud med aktiebolag i friskolorna. En fråga som har landat jättedåligt i partiet. Och problemet när man liksom bara smäller ur sig jättemånga förslag, det är ju dels att man väljer inte förstå vad man vill. Eftersom de driver en politik, de sitter i regering. Men där är det lite svårt att veta vad de gör. Däremot bara kastar de ur sig en massa förslag om saker de vill göra. Och det är ju mycket svårare att greppa vad någon vill än vad någon gör.
Men vad ska de göra då?
Ja, men egentligen så borde man väl bara hålla i och hålla ut. Alltså stärka upp de delarna som man gör istället för att drömma om sånt man skulle kunna göra istället.
Finns det någon person de borde lyfta fram som de inte lyfter fram i dagsläget som skulle kunna hjälpa dem att nå in i riksdagen igen?
Det är ju så i en valrörelse att det man har är sin partiledare.
Ja.
Så det är där man måste lägga alla sina ägg.
Med Simona Mohansson.
Ja, det man har liksom, om man inte ska byta ut henne så är det ju det man har. Och då har de ju, vad ska man säga, sitt arbete framför sig. För att då behöver de ju dels syssla lite med kanske vad hon kommunicerar. Så behöver de också jobba med hur hon kommunicerar det. Och sen så kanske man måste acceptera att hon inte kommer att bli den mest kända partiledaren. Nu kämpar man ju väldigt mycket med bara göra henne känd. Och det räcker ju inte.
Nej.
Fråga Centerpartiet. De hade den där konstiga, det här är Lennart-kampanjen.
Det här är Lennart Daléus.
Det räcker liksom inte för att man ska vinna väljare. Det behövs någonting mer.
Det är ju inte helt omöjligt heller att de kommer behöva göra någonting åt på partiledarfrågan om det fortsätter för gå så pass dåligt för Simona som den har gjort i förtroendemätningar och hur känd hon är och vilken, för partiledaren är ju ändå partiets yttersta symbol. Och ju mer desperata man blir, ju mer desperata åtgärder har man en förmåga att ta till.
Men hur nära in på ett val kan man byta partiledare?
Ja, de bytte ut Nyamko Sabuni, vad var det, ett halvår innan ett val?
Och hur bra gick det?
Ja, men man ansåg ju ändå att det var Johan Persson som räddade partiet över riksdagsspärren den här gången. Sen blev det ju väldigt, vad ska man säga, en kortvarig räddning. Eftersom man sen inte ansåg att han kunde bära partiledarskapet efter det här. Alltså att man blev missnöjd ganska snabbt. Och sen så slutade ju det med att han fick avgå då, vad var det för år, 2025?
Jag räknar inte tid längre efter pandemin. Nej. Alla år flyter in i varandra.
Alla år flyter in i varandra. Och det handlar ju mycket om att man tyckte att han liksom inte skötte sitt partiledarskap. Att man inte sysslar med den typen av politisk utveckling och sådär som partiet behövde. Och det är väl lite det man fortfarande står med här. Alltså att det har varit ett parti som inte har blivit särskilt välskött under en lång tid.
Vilken blir Ulf Kristerssons största och värsta huvudvärk då, fram till valet?
Ja, men när fram till valet så blir det ju att fortsätta hålla den linjen som han ändå håller stenhårt i, att jag på min sida har vi visat att vi är regeringsdugliga. Och vi
otroligt
kan
tjat om det.
Ja, det, och det, han kommer väl försöka hålla i det såklart så mycket han kan, men samtidigt, det kommer bli svårt att hålla den linjen, samtidigt som man kommer se att partierna drar åt olika håll i allt större utsträckning som vi har varit inne på att de måste göra för att särskilja sig på något sätt. Så de bilderna kommer inte korrelera riktigt. Och det kommer bli krångligt för honom.
Hans värsta huvudvärk vore väl också om det är så att oppositionen faktiskt säger vi har nu lyckats bilda ett lag. Det vore väl dödsstöten nästan. För han kan ju alltid säga nu att oppositionen har minsann inget lag överhuvudtaget.
Ja, men där har han ju nog en styrka i att det kommer de inte att lyckas göra. Utan de kommer behöva den här pressen som handlar om en, nu har ni möjlighet att bilda en regering, hur ska ni få ihop det? Sen tror jag att det finns ju olika vägar, och jag tror att oppositionen funderar mycket över vilka vägar kan man ta, så vilka konstellationer skulle vi kunna göra som ändå skulle funka. Det är inte så att de är emot egentligen och lyckas få ihop ett regeringsunderlag. De ser bara själva inte hur det skulle kunna gå till, och jag tror att då behöver man ju den här väldigt tydliga pressen på, nu har ni chansen. Innan det tror jag det är svårt. En annan huvudvärk som Ulf Kristersson har, det är att Moderaterna blir allt svagare i relationen till Sverigedemokraterna. Moderaterna, de är ju nere på opinionssiffror som tidigare har skapat kaos i partiet. I december hade de ju då, du var inne på Demoskopet, och de hade i den samma mätning 16,8 i väljarstöd strax före jul. Alltså det är ju siffror som skulle då avsätta, jag var inne på det i podden före jul också, men det skulle liksom avsätta en partiledare om det hade varit normala omständigheter. Anna Kinberg Batra till exempel, hon hade två mätningar som var så här dåliga. Det fanns ju andra problem med hennes partiledarskap också, men det liksom sätter ju igång någonting i Moderaterna när man är nere på så här låga siffror. Nu finns det också en kritik mot Kristersson att han har svårt att se att det finns problem, att han på något sätt är, har liksom svårt att göra en riskanalys eftersom han är så nöjd med sin egen tillvaro, att han inte riktigt är kapabel att ta in hur illa det egentligen går för partiet. Och där gör det ju, det är ju svårt för partiet att hantera det om man har liksom en partiledning som inte ser att det här är ett väldigt stort problem, att man går så lågt i opinionen som man gör.
Vi har en statsminister som gärna vill vara statsminister. Mm.
Ja, och ska vi gå händelserna väldigt långt i förväg om Ulf Kristerssons huvudvärk, om de vinner valet, då ska han knö in Sverigedemokraterna i en regering också.
Han ska ju det.
Där de kanske i princip är lika stor som resterande del av regeringsunderlaget. Det ska vara ministerposter som ska, jag menar, hur mycket skulle Liberalerna och KD kunna stå och begära där? Nu är vi väldigt, väldigt långt framme, men det skulle bli väldigt spännande att se hur det upplägget skulle se ut.
Och vi har ju framtidsglasögonen på oss, Viktor. Så det är okej att titta lite längre fram, tycker jag.
Ja, men vem ska bli justitieminister i en sån regering där Sverigedemokraterna kanske har 23-24% och Moderaterna har 16 eller 17. Vem ska bli finansminister? Är det självklart att det ska vara en moderat som det är just nu?
Precis.
Där har de ju en fördel av Sverigedemokraternas bristande kompetens och bristande personalunderlag, kan man
erfarenhet.
Väl beskriva det. Ja, de har inte tillräckligt många människor att bemanna de här departementet. De vet ju det själva också, det här är ingen hemlighet. De säger ju också att det är bättre än det var tidigare. De säger också att de har större möjligheter att rekrytera externt än man hade tidigare. Det är inte lika stigmatiserat. Men det finns ändå fortfarande ett visst stigma, ett visst problem att dra till sig människor med erfarenhet och kompetens av regeringsarbete. Det finns fortfarande ett visst problem att dra till sig sådana som har varit politiker kanske i andra partier. De har dragit till sig någon enstaka moderat, men annars har det inte varit så himla mycket. Så att det är ju till Moderaternas fördel här att de kommer inte kunna bemanna så många departement som de kanske skulle ha storleksmässigt.
Nej, men det finns ju ganska många sverigedemokrater som vi vet skulle liksom ha ministerposter i en sån regering. Jag menar Åkesson och Winge och Bäckström och SD, Tobbe, alla möjliga.
Ja, men det är så många, många andra, precis. Det finns så många andra positioner som man också behöver fylla med statssekreterare och lite sakkunniga. Så det är så många, ett departement, det är så många människor och man behöver ju fylla dem med sitt folk och där kommer de att få ett problem. Sen så är det ju alltid så att små partier har oproportionerligt många ministerposter i koalitionsregeringar.
Hörrni, nu ska vi trava vidare till ett annat problemtyngt gäng. Oppositionen har ju sannoliken också en del knutar att lösa upp om de vill framstå som enade och starka, och jag tittar nu lite extra på Centerpartiet. Kommer de att ge något besked om hur de vill bilda regering efter valet? Före valet? Kommer de ge besked om hur de vill ha det efter valet, före valet?
Nej.
Nej.
Inte om de inte är till det yttersta nödd och tvungna att göra detta, och det tror inte jag att de kommer behöva vara, för där har de egentligen ingenting att vinna på att presentera någon form av besked innan, utan jag tror att man kommer jag tror att man in i det längsta kommer avvakta med att göra några sådana utspel. För jag tror inte de kommer
det, du tror inte att det kommer att ligga dem i fatet?
Nej.
Nej.
Egentligen inte. Vad hade de att vinna på det? För att visa att man hör ihop med Socialdemokraterna. Det tror inte jag är vad centerväljarna egentligen vill.
Men det kanske är så det kommer att bli. Är inte det bra för centerväljarna att veta det då?
Ja, men det tror jag de vet det.
Ja. De behöver inte få det in writing så att säga.
Nej.
My, är du av samma uppfattning?
Jag tror att problemet här är väl egentligen att de sa att de skulle ge ett besked innan valet och nu verkar de ha ändrat sig och tycker att de inte behöver ge ett besked. Och jag tror att problemet väljarna har i den här frågan framförallt är att Centerpartiet ändrar sig hela tiden, att man inte riktigt vet vad de tänker göra. Sen är det självklart att det är komplicerat när man har 4 partiledare på en mandatperiod, 3 på 1 år. Att en partiledare vill ju liksom staka ut sin egen kurs. Så att det är inte konstigt kanske att det kommer lite olika besked. Men jag tror att det hade varit bättre om man hade hållit sig till det här beskedet som de hade gett tidigare. Att vi kommer innan valet ge besked om hur vi ser på den här frågan. Samtidigt håller jag med Viktor att det förmodligen hade tjänat dem bättre att säga att vi tänker inte ge något besked. Eftersom det ändå är väldigt tydligt vart de befinner sig på den, inte politiska skala, men på den politiska samarbetsskalan.
Vi såg ju det här mötet i Strängnäs. Ni var ju där båda två i snålblåsten.
Och vilken glädje det var.
Och regnet
eller
och det gråa.
Mys.
Så mysigt.
Nej, men när Tidö verkligen skulle visa hur sammansvetsade de var. Vi såg en kram i fönstret mellan Simona Mohansson och Jimmy Åkesson till exempel. Kommer oppositionen att försöka visa någonting utåt, att Magdalena Andersson kommer att bjuda hem de andra 3 till sitt hem utanför Nacka eller gå en promenad och grilla ihop och skicka ut det här på sociala medier, att de kommer försöka åtminstone visa att vi kan vara ett tydligt alternativ även om det inte är exakt uppstakat hur vi ska bilda det här laget. Det är ju inte Tidös lag heller, inte så tydligt. Jag menar, Tidös version är ju inte heller exakt formad så här kommer det bli. Men kan man tänka sig att oppositionen gör samma sak?
De borde göra det.
Ja.
I alla fall borde de göra det som Tidöpartierna gjorde förra valet. Och det var att visa att man var överens på några grundläggande politiska områden. Jag tror inte de kommer lyckas med det. Jag tror att det kommer att bli väldigt svårt. Men jag tror att man skulle behöva det. Och då ska man påminna sig om att förra valrörelsen så hade vi ju det här när Tidöpartierna inte ens kunde åka buss tillsammans. Alltså de var ju väldigt mycket inte enade egentligen. Det handlade om att man skulle ge sig ut på en energiturné. Man hade stripat en buss och när det väl kom till kritan så vägrade Liberalerna åka buss med Sverigedemokraterna. Det var ju roligt.
Och nu är det Vänsterpartiet och Centerpartiet som kanske vägrar åka buss med varandra.
Ja, i alla fall Centerpartiet som inte vill åka buss. Jag tror att Vänsterpartiet gör nog egentligen vad
de
som helst.
De åker vilken buss som helst.
För att få sitta i en regering.
Spårvagn,
jag tror inte de har mycket taxi för det där egentligen. Men, nej, men så att de skulle ju behöva göra någonting. Men då är ju problemet, tror jag, att det finns ganska starkt hopp både hos Centerpartiet och Socialdemokraterna att man ska slippa vänstern. Att det ska finnas någonting som mirakulöst händer som gör att Vänsterpartiet bara inte behövs.
Att de bara kan knuffa ut dem lite lätt genom tågfönstret. Vilken blir Magdalena Anderssons största och värsta huvudvärk, Viktor?
Ja, men det är precis det My är inne på.
Det är att hennes samman två partier.
Hennes regeringsunderlag kommer ju hur något än går om vänstersidan vinner att behöva bestå av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det är ju svårt att matematiskt få ihop ett annat
verkligen
alternativ. Så det är klart att det är hennes största huvudvärk. Så att jag är inne på det här. Hon kommer ju behöva det här S-et som visar att Vänsterpartiet inte behöver ingå i en regering men ändå kunna vara ett regeringsunderlag. Det är väl det hon får hoppas på hela valrörelsen.
Hon får sätta sitt hopp till Nooshi Dadgostars samarbetsvilja helt enkelt.
Ja, och sen tycker jag det absolut det där med att de ska visa upp en enad front utan att kanske nödvändigtvis behöva lägga fram ett valmanifest tillsammans. Det tror jag de ändå skulle kunna tjäna på. Och vadå, varför inte grilla korv i vårsolen?
Men du har ju dykt upp en joker i det här.
Ja.
Och det är ju att Ebba Busch har ju väckt ett spirande hopp här med hennes utspel i höstas om att hon skulle tas för given och hon minsann skulle kunna göra breda överenskommelser. Och då har man ju ändå på de här liksom i mitten här någonstans tänkt...
Drömmen om den breda mitten.
Tänkt att... Var det en hand som sträcktes ut? Så bara, nej, det var inte en hand som sträcktes ut. Babush sträcker inte ut händer, det är inte så hon fungerar. Hon säger saker möjligtvis som små tankebubblor i luften, men det är liksom inte en utsträckt hand.
Nej. Och framförallt inte någonting man kan hålla i hand, en hand man kan hålla i handen, nej, när det är Oscar, så att säga.
Nej.
Men valrörelser är ju alltid väldigt speciella, det vet vi. Och när allt står på spel så blir ju varje ljud starkare, varje bild blir mer framträdande, varje ord vassare. Jag undrar vad det är för valrörelsen ni tror att vi har framför oss. Hur kommer den att gå till historien?
Det är väldigt svårt att se vad en valrörelse är när man är mitt i den eller före. Men om vi skulle definiera förra valrörelsen som korvvalrörelsen.
Falukorven.
Falukorven, varmkorven.
Det var så mycket... Saknar nästan falukorven, den piggar upp.
Jag hoppas att det är något annat den här gången.
Alltså, det kan bratwurst, salsiccia.
Det kan vara någonting de äter. Jag är inte emot. Mat och politik tycker jag är nära festligt. Sammanvävt och festligt. Men just det här med korv, skulle vi kunna ta ett omtag på det?
Okej, så vi hade falukorv-valrörelsen sist. Vad blir det nu då?
Ja, vi har haft kolbitar och sånt också.
Kan det bli plånboken?
Ja, definitivt. Alltså, jag tror det här med arbetslösheten kommer ju att vara ett av Kristerssons huvudverk som han kommer ta med sig in i valrörelsen, om inte det har inom några månader börja liksom se ljusningar på, så kommer ju arbetslösheten i kombination med att många blir allt fattigare med tanke på att regeringspolitiken har sett till att vissa arbetslösa har det sämre. Och fortsätter det så så kommer det vara ett ok för Kristersson och regeringen. Jag tror att den där frågan kommer bli kanske den enskilt viktigaste valfrågan.
Ja, nu börjar du svara på min nästa fråga, för det är ju många som, det är bara bra, det var en bra segue in till sakpolitiken. Det är ju många som efterlyser det, att vi ska prata om det, att politiker ska prata mer sakpolitik och syssla mindre med liksom politiskt spel och personfrågor och sådär. Så vilken tror ni blir den hetaste valfrågan? Tror du att det blir vardagsekonomin, Viktor?
Ja, 100%. Ja. Det är ju nästan alltid det, bara det att vi kanske målar upp en annan bild. Men till syvende och sist är det ändå, folk röstar med plånboken är ju liksom ingen myt.
Nej. My?
Nej, jag håller med. Jag tror också att det kommer bli ekonomin.
Vilken fråga kommer att bli svalast?
Klimatet.
Ja. Stackars klimatet. Det blir varmare och varmare och vintern är... Det har inte varit så mycket snö. Men det är ingen som bryr sig ändå, eller?
Nej,
de orkar inte.
Men nej, det klimatet är ju dött.
Eller är det politikernas fel att vi inte pratar om det?
Ja, men det är inte bara i Sverige. Det är ju liksom internationellt sett en död fråga på många sätt. Bara se hur COP 30 i Brasilien gick. Det var ju... nej, men det är ingen fråga som engagerar längre på en bred front, och så är det. Och sen kan ju många tro att det kommer vara rättsväsende och kriminaliteten som alltid seglar upp som en av de största valfrågorna. Det kommer det säkert vara i år också. Men här har ju regeringen varit framgångsrika på ett sätt. Man kommer visa på att skjutningarna har halverats sedan 2022. Och det är därför Magdalena Andersson de senaste månaderna har gjort allt för att liksom
klättra in.
Ja, men ta mark där och bjuda in till möten med Kristersson lägga upp någon 10-årsplan för att man vill äta sig in. Kanske döda den frågan eller visa att man är med på tåget. Men samtidigt, eftersom det har ändå gått neråt, man löser fler mord, man ser färre skjutningar, så kommer ju den frågan vara lite mindre på gång i opinionen.
Kanske beroende på vad som händer i för sig. Vi får ju
hoppas, det vet vi absolut inte. Ja.
Vem kommer vi att prata mest om då? Vem? Vilken person?
Ja, men är det Simona? Jag vet inte. För det kommer ju ändå vara Liberalernas kris som fortsatt kommer vara den hetaste frågan. I alla fall under de första månaderna av det här året, tänker jag.
Man pratar ju nästan alltid mest om de stora partierna. Men jag tänker att vi plockar bort det. Du tänker så här, vilka pratar vi mest om av... Bara för att vi gör det, inte för att vi måste. inte, alltså, liksom att det inte är naturligt. Och då tänker jag att det är väl Ebba som vanligt. Hon brukar ju veta hur man ska slänga ur sig saker för att få uppmärksamhet i en valrörelse.
Hon fyller spalterna.
Det är hennes expertis. Men annars kommer vi ju prata väldigt mycket om, nu tror jag att vi de andra åren har vi pratat väldigt mycket om Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Jag tror att det kommer vara tre stycken det här, den här valrörelsen, att det är Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson.
Förra året så var det ju silly season i partiledarsvängen, på tal om partiledare. Vi blev av med Johan Persson, Muharrem Demirok och Anna-Karin Hatt. Vi blev av med flera ministrar. Det var väldigt, väldigt sväng. Det var svängdörrar kan man säga. Svängdörrar in, svängdörrar ut. Är det någon partiledare som ni tror kommer att bytas ut eller som kommer att sluta i år?
Men det beror på hur valet går. Beroende på, jag tror att både Kristersson och Andersson skulle sluta ganska snabbt om de inte kommer till makten. Och jag tror att Jimmy Åkesson skulle sluta om Sverigedemokraterna inte kommer in i regering. Men jag tror inte att det skulle ske snabbt. Jag tror att det skulle ta ett litet tag i så fall. Så
han ska 20, först gråta 27, ett par timmar på sin kammare.
Nej, han behöver ju först se till att han lämnar ett parti som inte kommer helt falla ihop i kollaps ifall han skulle lämna. Han behöver liksom göra ett krafttag där i så fall. Men det finns ju ingen som lämnar om man kommer in i en regering.
Men du tror inte att det är någon som kommer att ryka före valet?
Inte av de här
inte, inte av egen.
Alltså den egen enda egentligen som hänger löst är ju Simona Moamsson. Det finns ju ingen annan där det finns ens någon som har tagit upp att de skulle kunna bytas ut. Men det finns ju redan röster inom Liberalerna som pratar om att det kanske skulle vara bättre att byta ut henne och byta riktning på partiet än att bara hantera verkligheten.
Vem sätter du dina pengar på som någon form av avskedskandidat?
Nej, men oddsen måste ju absolut ligga på Simona Moensson. Alltså lägst odds på att ryka innan valet. Men då, är det, då gäller det att det, det måste ju i så fall ske. Ja, men vad ska man ge en ny partiledare? Man måste ju ge dem 5-6 månader.
Säg det till Anna-Karin Hatt.
Ja.
Men hon skulle ge sig själv några till månader.
Ja,
nej, men om någon annan är ju helt osannolikt och totalt icke-aktuellt om det inte är något personligt som kommer att hända.
Vet du, det här är ett väldigt stort skift i politiken ändå. För några år sedan så skulle man ju säga att det var helt vansinne att byta ut en partiledare så här nära valet. Alltså vi pratade ju när Anna Kinberg Batra slutade 2017 och Ulf Kristersson tog över, då pratade man ju om att det var helt vansinnigt att ens byta ut en partiledare ett år före ett val. Och så här, det har liksom inte ens gått 10 år. Nu pratar vi om att det är ingenting konstigt om man bara skulle kunna byta ut någon bara några månader innan. Alltså det här, den här, det här har förflyttat sig väldigt mycket de senaste åren. Det är väl för att det har varit turbulent i partier, eller för turbulent politiskt.
Men siffrorna pekar väldigt mycket neråt hela tiden för vissa partier.
Men för det gör det, för det är ju ett politiskt klimat som inte gagnar de här små partierna. De här små partierna har haft svårt att anpassa sig till det nya politiska klimatet. Och de är i ständig kris. Så det är väl ett resultat av det. Men jag menar, jag vill bara säga att liksom, ribban för när man tänker att någon kan avgå och bytas ut, har den höjts eller har den sänkts? Höjts. Sänkt
jättemycket.
Ribban har väl sänkt.
Jag tror vi förstår.
Sänkt. Den är lättare att hoppa över nu.
Precis, vi säger det. Nu måste jag ju fråga, vem vinner valet och får bilda regering?
Ja, men om jag får kolla i spåkulan lite grann.
Den är din. Jag skickar den över till dig nu.
Jag ser ändå framför mig att det här kommer ske. Vänstersidan vinner valet.
Mm. De får majoritet.
De får majoritet. Men att Magdalena Andersson kommer göra som många, många socialdemokratiska partiledare innan henne och manövrera ut Vänsterpartiet ur regeringen. Att det kommer bli en regering med S, C och MP.
Med stöd av Vänsterpartiet.
Ja, och någonstans har ju Norsi gått ut ganska sagt hårt mot hårt. Det här är jag som fäller regeringen Löfven, vilket hon gjorde. Och vill visa att man har, i år tänker man inte finna sig i något annat än att sitta med i regeringen. Men kanske när det väl faller på plats bitarna och man ser vad de har fått för underlag, så kanske Vänsterpartiet i någon värld har mer att vinna på att man kanske får igenom mer vänsterpolitik genom att vara ett mer aktivt stödparti än att sitta i regering. Och då kanske man väljer att göra det.
Intressant. Mycket intressant.
Eller så avgår Nooshi Dadgostar.
Just det.
Och man gör precis det som Liberalerna tänker att man skulle kunna göra. Att man liksom byter ut en partiledare och med det också kan byta en politisk linje.
Så tar man in
att
någon
blir, utan som... att det blir en allt för stor svekdebatt.
Mm. Man tar in någon som kan tänka sig att vara stödparti.
Exakt. Mm. Man liksom lägger hela det här ultimatumet på en person fast det egentligen är ett parti.
Nu är det du som får spåkulan.
Ja.
Den är nypolerad. Jag har polerat den mellan övertaget här.
Jag skulle ju egentligen säga att med facit i hand är det omöjligt att säga vem som vinner eftersom att det har varit otroligt jämnt de senaste åren. Historien säger ju att man oftast får sitta två mandatperioder. Det är inte ett omöjligt övertag som tidigare partierna har att hämta in i opinionen. Men det går inte heller särskilt bra för dem. Så att bara för att säga motsatsen då. Så säger jag då att de får sitta kvar.
Sverigedemokraterna får dansa konga
igen. Jag tror inte 100% på den här svårdomen egentligen.
Vilka partier ingår i regeringen då?
Då så kommer Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och ingår i en regering och Liberalerna var stödparti. Om de kommer in i riksdagen. Nu förutsätter jag att de ändå gör det. För att vara väldigt generös.
Annars blir det andra intressanta
turer. Annars blir det väldigt svårt för högersidan att vinna valet. Så att om min spådom ska slå in så måste Liberalerna komma in i riksdagen.
Jag ser i min, nu har jag polerat spåkulan igen. Och i den ser jag att Andreas Norlén kommer få jobba jättehårt.
Om det ens är han.
Med att, ja men det kommer det vara igen tror jag. Han kommer att få baka. Kanske till och med ta in frun och baka. Det kommer vara tomater kanske han kommer att ställa fram också. Så kommer drickas kaffe. Och så kommer det bli runda på runda på runda. Och så till slut får vi någonting.
Det var ändå roligt att i valrörelsen 2022, och det gick ju väldigt mycket snabbare. Men då hade han ju ändå lärt sig någonting. Eller vad hade han lärt sig? Han hade funderat över det här med, är det nyttigt att bjuda på kakor hela tiden? För då var det faktiskt en hel del annat hon fick också.
Mm. Typ och det är jag helt emot. Antingen ska det vara fika, det ska vara eller fika. Så ska det inte vara någonting alls. Ingen sån låtsas fika. Usch.
Nej, jag tycker han ska bjuda bara svart kaffe då. Det tycker jag, det tycker jag är det de försöker.
Disagree. Det ska
man
vara...
ska inte uppmuntra politiker att stressäta.
Jo.
Nej.
Jo.
Nej.
Man fattar bättre beslut med socker i kroppen. Min fasta övertygelse. Mm. Vad heter Sveriges nästa statsminister då?
Ja, då får jag väl säga Magdalena Andersson om jag ska stå kvar vid min förutsägelse.
Det får du ju göra då.
Jag får väl säga Ulf Kristersson om
det
jag ska
får du väl göra då. Mm. Så mycket spännande. Vi låter spåkulan få vila en stund. Det ska bli spännande sen efter valet och se hur rätt eller fel ni fick. Vi hörs igen när terminen drar igång på riktigt igen. En riktigt god fortsättning till oss här inne och till alla er där ute. Tack för att ni lyssnar. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.